Takk skal du ha. Gud velsigne deg. Ja, 10 minutter igjen med noen ord fra Bibelen. Og Jesus, jeg takker deg for at jeg selv også i denne stund får legge meg i dine hender, så det du har lagt på hjertet mitt skal være en oppmuntring og en trøst, og også en veiledning. I ditt navn, Jesus. Amen. Ja, det er mange blader i Bibelen. Mange bøker, 66 bøker faktisk talt. Og i dag har jeg tatt fram faktisk talt den siste boka og det siste kapitlet. Jeg skal ikke lese det siste verset. Jeg skal lese vers 4 i kapittel 22 som det er da. Og det handler faktisk alt om når vi har kommet hjem til himmelen. For vi har et hjem i vente, vet du. Ja, vi har en himmel i vente, står det. Vi har et helvete å unnfly, står det også. Og vi har en himmel å vinne. Og ja, det er et stykke fram for oss. Noen og hver, og ingen vet når vi er der. Men Gud har lovt oss, og vi går med dette håpet i vårt hjerte. Og vi tror på det også. Det er ikke bare noe vi håper. Vi tror at hans ord er sant. Og for at vi tror at hans ord er sant, og vi har vendt oss til han, så er dette en virkelighet. Hør hva det står her når vi kommer til himmelen. De skal se han ansikt. Se hans ansikt, og hans navn skal være på deres panne. Tenk på det, ja. Vi vet i dag som vi ser så mye tatoveringer og så mye sånne ting som mennesker gjør, som jeg tror ikke er så bra å gjøre. Og det er ikke etter Guds ord, for det står til og med i Bibelen at den ikke skal tatovere seg. Men tenk på når vi kommer hjem. Da skal vi få lov å bære hans navn i vår panne. Altså, jeg vil jo tro at vi får en kvittering på at vi er hans brud. Han er vår brudgom, og vi er hans brud. Han ser på oss som Lammets hustru, står det. Det er jo helt utrolig at vi skal bli forenet med Jesus som vi skulle være gift med ham. Og det står jo også det i Bibelen, vet du, at han er vår trolovede. Eller som vi sier i dag, forlovede. Jeg liker jo mye bedre den gamle oversettelsen, da. Å være tro og ha lovet noen i stedet å forlove seg. Men vi vet jo det betyr i positiv retning det samme. Men ordklangen i det er mye finere, synes jeg. At vi er hans tro lovede. Tenk på det. Når vi kommer til himmelen, skal vi få bære hans navn på vår panne. Hvilken fantastisk nåde. De som ser oss da i himmelen skal se, der går en Jesu disippel. Der går en Jesu brud. Ja. For det står at når vi kommer dit, så skal vi få bli han lik. I visdom og forstand. Men også få lov å være en del av han. Det står jo til og med i ordet nå, når vi leser det, som kanskje kan være vanskelig å forstå, men det står at vi er satt i himmelen med Kristus. Og det gjør at vi har blitt hans arvinger, og det er derfor også, som jeg har vært inne på før, at vi kan anvende oss av arven allerede nå, for den er testamentert til oss. Og det gjør vi jo også når vi ber til han. vet jo det. Selv jeg har bedt for mennesker, og jeg har bedt Jesus eller Gud sende sin engel med den kroppsdelen, eller med det som måtte gå til stykker for et menneske. Og så har Gud sendt det og gjort et mirakel av helt uvanlige slag. For du og jeg, om vi ber, så har ikke vi noen makt eller kraft eller forandre noe. Men ved troen på han, og ved at vi har vår tillit til han, så hører han oss, og så setter han den hellige ånd i bevegelse og instrukser til engler, eller hvem det må være ifra det himmelske, til å utføre det vi ber han om. Fantastiske Jesus. Fantastiske Jesus. Og tenk på når vi kommer dit. Jeg skal lese neste vers også. Jeg hadde ikke tatt fram det direkte, men jeg leser det allikevel. Og natt skal det ikke være der. De trenger ingen lampe, heller ikke lys fra solen, for Herren Gud gir dem lys, og de skal herske som konger i all evighet. Dette er jo egentlig så stort at vi liksom ikke klarer nesten å ta imot det perspektivet. Vi føler oss så altfor enkle og elendige til det. Men denne boken jeg leser, det er Bibelen, vet du. Og den er sann. Det er sant, alt det som står der. Og derfor må vi også gripe dette i tro. Halleluja! Hvilken makt, hvilken kraft. Hva står det for noe? At han er kongenes konge og herrenes herre. Og da vi som er da hans trolovede, eller som vi også kan si er hans barn, da er vel vi konger da, når han er kongenes konge. Halleluja! Hvilken velsignelse, hvilken nåde Herren har kalt oss til. Og få lov å leve med han først og fremst i all tid, som også bare det ordet er ubegripelig, men det er sant. Også som du, vi synger i en sang, vet du, når de synger om at også jeg er der. Du forstår hvem jeg tenker på da. Som mange har sunget, Bill Gaither, og jeg vet Jimmy Swaggart. Jeg vet mange som synger den sangen. Så du regner med at skal du også treffe meg. Det er sant. Hvorfor? På grunn av at vi har sagt ja til Jesus. Gått igjennom døra, ydmyket oss, bedt at han skal være Herre, bedt om tilgivelse. Han har renset vår sjel, satt oss fri. Men, som vi var inne på i forrige program, vi har goder. Vi må bruke pundet vårt og være en velsignelse. Og åkre med pundet vårt, som vi sa før, eller altså få mangfoldiggjort det. Med at vi velsigner andre. Med gaver, med godhet, med kjærlighet, med en fremtreden som behager Gud, så øker vi kontoen i himmelen. Halleluja. For det står at vi skal få en lønn for hva vi har gjort. Han er rettferdig, han vil betale med en lønn. Og det viktigste for oss er jo å få lede mennesker til Jesus da. Det er det eneste vi kan få med oss som direkte ting til himmelen. Det er da sjeler som vi har fått være med å lede til frelse. Men alt det andre også av godhet vi gjør, skal vi få igjen i rikt mål. Jeg ønsker deg Guds rike velsignelse nå. Hans nærvær over kvelden eller dagen du står framfor. Fry deg over at du er kalt til rettferdighet, og at han har lovt å være med deg i all evighet. Amen. Amen.
Halleluja, vad underbart att du, just du följer med i det här programmet som är alltså Levande ord med Tommy Josefsson. Och jag ska vara tillsammans med dig några minuter här framöver. Det ska inte bli så långrandigt så jag tror inte du har tid att falla i sömn. Men det kommer bli några intressanta minuter, så slå inte av din tv utan snarare sätt dig gott till rätta och lyssna på det vi har idag. Vi öppnar vår bibel och liksom tar del av vad Guds ord har att ge till oss. Och det är underbart att se på Guds ord och se på det det har för oss. Halleluja. Och det som är underbart, vi har börjat med Filipperbrevet här, talat om att Gud bygger ett verk i oss och genom oss. Och att Gud vill att vi ska växa i vår kärlek till varandra, i vår kärlek till de onådda, också i insikt och vishet och kunna skilja på det som är rätt och vad som är fel och så vidare, har vi talat om redan. Så att vi ska stå rena och skuldfria då Jesus kommer tillbaka. Eller faktiskt rent av den dagen då vi lämnar in och ska resa vidare. Fyllda av en rättfärdighet som faktiskt är frukten, resultatet av Guds verk i dina och mina liv. Halleluja, det var en lite kortfattad version av det så långt vi har kommit hittills. Men alltså när Paulus skriver det här brevet till Filipperna så sitter han faktiskt fängslad. Han talar om att han har bojor på sig till och med. Och när vi kommer då till den tolfte versen i det första kapitlet. Halleluja, vi kommer vidare idag. Och för dig som har följt med här så vet du att vi har pratat mycket just om verserna 9, 10, 11. Har du inte följt med på det så leta dem fram i din bibel och be gärna den bönen personligen för dig själv. Byta ut de här orden, er och ni, till mig och jag. Halleluja, det har man lov att göra. Och så be den bönen över dig själv. Halleluja. Och så står det så här, så skriver Paulus här i den tolfte versen. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som har hänt mig snarast har fört evangeliet framåt. Wow, han är en positiv kille, alltså. Han har blivit fängslad och sitter där med bojor och har inte frihet överhuvudtaget att göra någonting. Men han säger, det som har hänt mig har fört evangeliet framåt. Kan man säga det? Varför motgång och besvär och svårigheter? Hur kan det föra evangeliet framåt? Ja, det är en bra frågeställning. Ofta så kan vi ibland bli så fokuserade. Mycket gott med kaffe. Vi kan bli så fokuserade på problemen. Så vi glömmer att vissa problem faktiskt har hjälpt oss vidare. Om allting bara fungerar så gör vi det på det sättet. Men om det inte fungerar så ställer vi oss frågan, jaha, varför fungerar inte det här? Men så säger jag så här. Det har nu blivit klart för hela pretoriet. Alltså ett pretorium, det var en region. Säg region Skåne till exempel, som jag sitter just nu i. Eller region Själland, region Mittväst. Region Nord och vad man nu kallar de här olika regionerna, så är det en region. Och Petroriet, eller regionen, och alla andra också, att det är för Kristi skull som jag sitter fången. Paulus har inte gjort någon hemlighet att han har blivit satt i fängelse på grund av sin tro på Jesus Kristus. Halleluja! Hans tro var liksom inte som alla andra religiösa riktningar på den tiden, eller religioner där man liksom lät var och en ha sin religion och var lycklig i den och så länge de inte störde någon annan. Men Paulus här, han störde ju alla andra, för han gick ut och predikade i deras ögon en ny religion. Och han uppmanade folk att lämna sina religioner. Vilken katastrof! Och helst så ville ju romarna att alla skulle tillhöra deras religion och tillbe kejsaren. Men Kristendomen tog ju liksom den här tillbedjan till Jesus istället för till kejsaren. Och det är klart, det var väl kanske inte så populärt. Så Paulus, han blev fängslad för sin tros skull. Läser du ju i Apostlagärningarna så är det en spännande historia kring Paulus liv och hur han blev fängslad. Han blev stenad och piskad och både det ena och det andra. Men han bara fortsatte att förkunna evangeliet. Han fortsatte faktiskt värre hela tiden. Ju mer de förföljde honom, ju mer så predikade han. Och det förstår man när man läser det här. Och de flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkt i sin tro på Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt än förut. Halleluja! Paulus, istället för att de satt där och deppade att Paulus var fängslad, så gick de ut och förkunnade evangeliet. Vi kommer ihåg historien i Apostlagärningarna. Petrus och Johannes som blev tillfångatagna och satt i fängelsehålan. Och när de då förhördes så sa de, vad kan hindra oss? Vad kan hindra oss att inte göra det som Jesus har befallt oss? Och de gick ut därifrån och träffade sina bröder och systrar som var samlade. De bad och hela stället skakade rejält under Guds kraft, under Guds ande. Och de gick ut, vadå? Och predikade. De gick ut och predikade om Jesus. Det som rådet ville förbjuda dem att göra. De ville förbjuda Petrus och Johannes att predika om Jesus. Halleluja. Men de gick ut och predikade. När Paulus blev fångad så blev bröderna uppmuntrade. De blev uppäggade och ville gå ut. De gick ut och förkunnade ännu mer oförskräckt än förut. Halleluja. Men, säger han i vers 15. Vet du, det är ju härligt när det är framgång, när det är mycket som händer och så vidare. Men mitt i allt detta så kommer det in lite ogräs. Visst finns det en del som förkunnar Kristus för att det är avundsjuka och vill ställa till med bråk. Och så det fanns vissa som liksom förkunnade evangeliet rent utav sagt. Men för att ställa till bråk och besvär och ställa till en massa svårigheter. Det fanns redan på Paulus tid. Tyvärr finns de också idag. Och det är synd. Men halleluja, det finns också en omvändelse för dem. Men en del däremot har goda avsikter. Och det förkunnar av kärlek. Det vet ju att jag är satt att försvara evangeliet. Halleluja. Mitt i denna kaos av förkunnare som frimodigt gick fram och förkunnade om Jesus, så var det både de som gjorde det av lite orena motiv och de som gjorde det av helt rena motiv. Och jag tycker det är en väldigt bra förklaring på hur det kan se ut också i våra dagar. Paulus, det är nästan som om han levde nu. Fast han kanske inte satt i fängelse just i Rom, så att säga. Det hade varit ganska konstigt om han hade gjort det idag. Därför att Rom är ju ett ganska så, ja, kristet religiöst näste, så att säga. Men däremot så kanske han hade varit i ett land som typ Kina, Burma eller något av de där länderna som inte liksom riktigt låter sina predikanter vara i fred utan fängslar dem i jämna mellanrum. För att liksom få dem att bli liksom lite lugnare, lite försiktiga och inte störa den allmänna ordningen. Kanske prygla dem lite och sådär. Torturera som man kallar det för i modernt språk. Men i alla fall för att hålla dem liksom lite lugnare. Då kanske han har skrivit från ett kinesiskt fängelse och skrivit ungefär så här. En del gör det bara för att ställa till med bråk och förvärra situationen. Men en del gör det faktiskt med god avsikt. Halleluja! Han säger till Filipperna här kort och gott. Det finns en massa andra, inte bara jag, som också förkunnar evangeliet med god avsikt och med kärlek i sitt hjärta och med fyllde av Jesu kärlek i sina liv, som bara vill ingenting hellre än nå människor med de glada nyheterna, evangelium, halleluja. Och så ska vi komma tillbaka då i vers, men det andra är bråkmakare och tala om Kristus, inte av rena motiv utan för att göra det svårare för mig i min fångenskap. De ställde till det för Paulus. Han fick försvara sig. De sa saker och ting, gjorde saker och ting som gjorde att Paulus fick använda en massa tid till att försvara varför de hade gjort så. Istället för att ägna sig åt att bara förkunna evangeliet så kom det en massa frågetecken. Men så är det med bråkmakare. De finns i alla tider och kommer nog att finnas även i framtiden. Men i vers 18 så står det så här. Än sen. Falska eller hedliga syften, i vilket fall som helst, blir Kristus förkunnad, och det glädjer jag mig över. Halleluja! Låt oss vara fokuserade över att evangeliet blir förkunnat. Istället för att titta på hur allting är. Det är klart, om någon går ut med absolut falska läror, så är det vår skyldighet att säga hups, 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 det här är inte bra, akta er, se upp, låt bli det där. Det är klart, det är vår skyldighet som troende, och har vi lite frågor kring saker och ting så ska vi ställa frågorna. Det är inte så att vi bara ska skjuta det under mattan och liksom, ja, det där tar Gud hand om. Nej. Vi måste våga säga ifrån, och det gjorde Paulus. Men i det så blev hans fokus inte på de som gjorde fel. Istället så valde han att glädja sig över att Kristus blev förkunnad. Och det vill han också att du och jag ska glädja oss över idag. Glädja oss över alla underbara människor som tar av sin tid och går ut och förkunnar evangeliet. Oförtrutet och som av stor glädje. Det finns människor som bara går ut på gator och torg och delar Jesus. Halleluja! Det finns människor som går ut på TV och delar Jesus. Det finns människor som går ut på radio och delar Jesus. Så tänker jag, ja men de tillhör ju inte oss. Men vad gör det? Säg som Paulus. Jag glädjer mig över att Kristus blir förkunnat. Även om det inte är jag eller mina närmsta lärjungar som gör det, så glädjer jag mig över att andra gör det. Halleluja. Och oftast då, om man startar någonting eller gör någonting, så inspirerar det faktiskt andra att göra samma sak. Och då kan man ju gärna liksom tycka sig bli liksom lite sur. Hallå, hej, hej, hallå, här är jag. Det var ju jag som började. Men varför gör ni samma sak som mig? Så undrar du liksom, varför ska han starta en kyrka där? Det räcker väl med den jag har startat. Gud, vad är det som händer? Varför gör alla andra likadant här nu när jag gjorde det? Lugna dig. Istället så kan du bara säga, halleluja, vad underbart. Vi är fler. Vi kan jobba var och en på sitt sätt och var och en på det sättet som Gud leder var och en till att arbeta på, till att nå ut med evangeliet. Halleluja. Du kan ju tänka, jag ska starta en kristen radiostation. Vet du vad, det är underbart. Och sen startar du din radiostation och säger, underbart, nu ska alla komma till min radiostation och predika. Och sen så går 10 andra ut och startar en radiostation också. Så tänker du, varför gör de på det viset? Varför kan de inte vara här hos mig? Halleluja. Och någon till och med ställer till det rejält av de där 10 som startar upp. Men de andra kanske lyckas riktigt bra. Och så tänker du, men varför kom de inte till mig? Jag har ju byggt världens bästa radiostation. Jag var först ju. Vad gör alla de andra där? Halleluja. Du bygger din radiostation. De andra 10 bygger sin radiostation. Och du bara glädjer dig över. Halleluja, vad underbart. De bygger sin radiostation. Och ibland så kommer folk till mig och säger, ja men de har en tv-station och de har en tv-station. Och de gör det och de gör det. Och varför kan de inte samarbeta med dig? Jag brukar alltid säga det. Men halleluja, det är väl underbart att vi är många som gör arbetet. För en person kan inte göra allt. Paulus, han kunde inte göra allt. Och det kan inte jag. Och det kan inte de andra som gör samma sak som jag gör. Och förresten så gör vi ju sakerna lite på vårt sätt. Någon tycker inte om mitt sätt att vara på, medan andra kanske tycker om mitt sätt att vara på. Men då finns det kanske någon annan som du tycker bättre om. Ja, men då stödjer du dem som du tycker bättre om. Halleluja, vad är det inte underbart? Alla kan ju inte tycka om mig. Fast det är underbart att just du tycker om mig i alla fall, som följer med på det här programmet. Halleluja! Låt oss fröjdas och vara glada. Jag är glad så fort jag hör någon som startar en ny kristen tv-station eller som startar en ny radiostation, så blir jag jätteglad. Jag tycker det är underbart. För jag bestämde mig redan, det är snart 20 år sedan när jag läste den här versen. När jag läste det här, i vilket fall som helst blev Kristus förkunnad och det glädjer jag mig över. Jag bara bestämde mig för att det ordet som står där, det ska vara min hållning. Om någon annan går och gör någonting som är precis det jag gör, så ändå min hållning. Halleluja, vad underbart! Kristus blir förkunnat. Det här kanske är lite revolutionerande för dig där du sitter och följer med just nu, som undrar varför inte alla bara följer dig. Men vet du vad? Glädje istället att de andra också går ut och förkunnar evangeliet. Och är det någon som ställer till det, bed för den personen istället. Det var Paulus också uppmanar på andra ställen. Bed för dem som ställer till det. Halleluja. Bed för den som syndar. Halleluja. När jag hör en massa rykten om både det ena och det andra, han gör si och hon gör så och den gör så, på det viset, och så kan man väl inte göra, brukar jag säga, låt oss be över det. Jag fick se en lång lista över en tv-station om vad de gjorde dumheter, så sa jag, stoppa tillbaka den listan, stryk Jesu blod på den listan och be över den information du har fått om att Jesus förlåter. Om det nu är sant och riktigt det som stod där, bara be om Jesu blodsbeskydd. Be om förlåtelse. Be om syndanöd. Be om att saker och ting ska rätta till sig. Så att Gud kan ta hand om det och så att det blir rätt och riktigt. Halleluja. Och med det så avslutar vi faktiskt dagens program om att vi bestämmer oss bara för att vi ska glädja oss över att Jesus, Kristus, blir förkunnad. Amen. Och med det så säger jag tack för nu och ha det riktigt gott. Hej!